Nå kan du høre det beste fra Papaya hver eneste fredag. Helt gratis, tilgjengelig der du hører podcast. Vi lager jo 3 episoder i uka, vi. Men nå kan du høre det beste fra de 3 episodene hver eneste fredag!
Veldig, veldig bra, Steinar.
Bra, så.
Har dere noe dere vil si også i det forbindelse?
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvalmende.
Etter massiv lobbyvirksomhet og hardt press mot Vålerenga-ledelsen, så har vi endelig fått innpass hos sportsleder Joakim Jonsson og assistenttrener Petter Myhre, som skal bli med oss for å prate litt Vålerenga, status en liten måned før seriestart, Mats.
Ja, og det jo ikke mulig å unngå seg at Jokke sitter og svarer alle mulige agenter, så det jo veldig spent på hva som skjer her nå. Det jo voldsom aktivitet på telefonen.
Vi har mottatt et monsterbud fra en MLS-klubb på en av våre spillere, faktisk. Så, så får vi se, men vi ikke i noe selgende modus, så det blir ikke noe salg, mer salg fra Vålerenga.
Ah, ja. Hva da?
Ja, det et monsterbud. Som alla andra klubbar hade sålt, men vi gör inte det faktiskt. Så när det blir till Vålerenga.
Vilken spelare är det snack om här då?
Ingen faktiskt.
Nej. Bara igen.
Det är du är så lätt lurt så att jag visste att du skulle gå på det här också, så att du skulle bita på och vinna
spelare. Så han ligger rätt i
modus. Ja, det herregud, du är lika lätt lurt som du alltid har varit.
Är det är inte intresse för någon? Har du inte någon som liksom folk siktar efter?
Så nu har ju alla vinduer stort sett stängt. Det är väl bara MLS som är öppet och så är det norska naturligtvis och svenska. Så att det är väl inte så väl aktuellt nu. Vi har sålt det med Jonas El Abdelawi som har varit vårt stora salg. Så att har inte haft så stort fokus på det utan mer fokus på att vi ska bygga lag och få in spelare.
Är det möjligt att få kontakt med Jocke eller bara ett ned i telefon på?
Ja, det är bara ned i telefon, men det tror jag bara för att han later som han jobbar. Så vi släpper inte till på telefonen, så jag får inte checka om det har varit om det är snapper det går eller om det är jobbing, men vi träffar varandra var eneste dag så vi får snacka gott sammen.
Får dosen.
Vi får dosen. Han det är han som får dosen. Han Jocke är inte i närheten av lika social som oss andra, så han må ha egen tid, og da stjer han fra.
Det er en grunn at jeg ser ned i telefonen faktisk og finner på grunner. Jeg har en lista som finner på grunner om de skal finne på ting som jeg kan komme unna og få vare for meg selv. Men,
så, nei, det ringer nok en til måte han.
Ja, det skjer ofte. Ja.
Jeg ser faktisk her i mine notater som fra desember, da. Og der står det da, VIF, inn, kolon, høyrebekk, stopper, venstrebekk, midtbane. Og sånn ståa per dags dato.
Ja, har vi ikke fått inn der da? Om du ser, vi har vel høyrebekk så til, vi har stopper Trembe, og venstrebekk har vi jo Noah Pallas, og sen har vi Lia Sørensen som vi har fått inn som en kantspiller da. Så at, vi vel, har vel hemta det.
Ja, det har i hvert fall godt tegn for notatene mine. Synd at vi ikke var først på noen av de nyhetene.
Nei, du må komme deg på jobb, så der, du kan ikke sove bort og spille golf hele dagen. Da.
Ja, fint. Da fikk vi skrøte litt av notatblokka til Arnsen i hvert fall.
Høy XG, la ut eller?
Ja. Men man fornøyd nå med stallen, eller hva tenker dere for en liten måned før seriestartet?
Vi fornøyd med de vi har fått inn, selvfølgelig, men vi fortsetter å bygge. Men hvis vi skal sammenligne med samme tidspunkt forrige sesong, da, så vi på en helt annen plass. Vi jobbet jo som pokker da for å få inn spillere, men vi klarte det ikke. Det var jo vanskeligere å få spillere til Obos enn det til Elitserien, selvfølgelig. Og så det økonomi og de prisene som på spesielt norske spillere nå, jo alt for høye. Og da sier det seg selv at det blir vanskelig. Vi skaper en presedens også, ikke sant? Og nå, i og med at norske klubber nå blitt så attraktive, eller spillere i norske klubber i utlandet i tillegg, så sitter jo alle klubbene og venter på at det skal komme et bud fra utlandet, og da det vanskelig å få til norske overganger. Da. Så det et komplisert marked, så vi fornøyd med det vi har fått til hittil, men vi sitter ikke rolig i båten fremover. Vi kommer til å prøve å jakte. Nå det jo sånn, ja, det to overgangsvinduer, men jakt på nye spillere går jo kontinuerlig.
Det blir oftere det man pratar om liksom, at nu har vinduet stängt, nu blir det roligare tider, men det är ju inte det. Alltså det övergångsvinduet, om det är öppet eller stängt, det har ingen att säga för. Alltså, nu kartlägger vi för sommaren och börjar att resa och ser på spelare hela vägen där, och så där är kontinuerligt, går hela tiden. Men det Petter inom det, vi har ju flera utländska spelare än vad vi har haft tidigare i Vålerenga nu, och det är ju, det är inte någon bevisst strategi överhuvudet, inte, för att vi önskar det först och främst norska spelare. Vi, alltså Oslo och norska spelare önskar vi först och främst, men vi har ju inte ekonomi till att vara med på den leken, så enkelt är det. Och de synes vi blir lite övervärderade, de norska spelarna, då, utifrån vad prisen är. De menar att det är value for money att gå utlands.
För det verkar som det är flera klubbar nu som börjar maxa utlandskvota. Det är 9 spelare, är det?
Ja.
Og man må begynne å handle i norske markedet, der veldig mange har det samme oppfatningen som deg, at det alt for dyrt, også ned i OBOS-ligaen, nå begynner klubbene å skal ha store summer for spillerne sine. For beskriv litt om hvordan det å operere i det norske markedet med norske spillere nå.
Ja, men det litt som du beskriver det der, altså det vi ser jo nå, jeg holder faktisk på å gå igjennom, det mange som begynner å maksa utlandskvoterne, og det er fullt forståelig, for at igjen det value for money, det spillere som ikke har den erfaringen från elitseriespel som är helt oprövade, kort går för väldigt väldigt dyra summor, och det är klart det är en större risiko att ta ekonomiskt sen också, så det blir det knalltufft marked rent internt. Och sen är det som så att det är flera klubbar som till och med har gått ut och sagt att vi säljer inte till andra norska klubbar heller, och det skapar en viss form för presidens också, så det blir tufft. Och så blir det ju ändå viktigare naturligtvis att få upp egna, utveckla egna spelare från eget akademi, och det har blivit mycket tuffare också, för där har det blivit en krig om 12, 13, 14 åringarna så förplanta sig nedöver. Om det är sunt eller inte sunt, det kan man diskutera, men
vad syns du?
Nej, men det är nog inte sunt i förhållande till, man pratar om att alla maxar med utlänningar, det betyder ju att det är ju en 130-150 utländska spelare i norsk fotboll, och det är jag inte säker att alla är som vill utveckla norsk fotboll är så glad för, men sån är blippar och sån, och det kommer ju på förbli så länge det är den ekonomin som är rådande.
Det ger ju någon ringvirkningar som på något sätt, unga talenter som kanske kunde tagit ett steg till en större klubb, sån som Vålerenga för exempel, ska hämta en från OBOS-ligan, som hvis det blir för dyrt så får han så gott, och så kan det skapa något på något sätt, de ringvirkningar, tänker du på lång sikt för norsk fotboll att priserna har blivit så högt, eller är det i store hele positivt?
Den største bekymringen er jo at noen klubber, om de ikke knekker nakken, men får en ordentlig reality check da. For det, hvis du ser elitserietabellen forrige året, så var det jo nesten ikke et poeng omtrent som skilte de siste årene, eller fra sjetteplass til 12.-13. Og det klart, det den der kampen å finne han ene som kan gjøre en liten forskjell, da. Så du klarer å vinne to kamper ekstra, så plutselig så er det x antall plasser på tabellen, og så er det x antall kroner ekstra inn i kassa. Og da det fort gjort å gå seg bort til den, for du vil så gjerne bli bedre. Og vi i en situasjon nå at vi har mange gode spillere, og hvis vi skal hente noe, så henter vi for å bli bedre og ikke bredere. Og når vi skal hente bedre spillere enn det vi har, så sier seg selv at det koster veldig mye nå. Og du trenger ikke gå mer enn 3-4 år tilbake i tid, og samme spiller som nå går for 7-8, kanskje hadde gått for 3-4. Og det er en enorm forskjell. Da. Og hvis du da skal ha en, ikke bare en, men 3-4, så begynner det å bli mye penger. Så jeg er spent på det at vi klarer å selge gode salt i utlandet, det er jo det som redder det nå, men det igjen presser jo opp prisene, så hvis den dagen kommer at spillere fra norske klubber ikke er så interessante for utlandske klubber, som tross alt har en mye bedre økonomi enn oss, så kan det bli en utfordring.
Det kom jo en vi var vel litt i samme perioden i 06, 07, 08 når norsk fotball var på sitt liksom, altså det kom jo en boble der også som sprakk litt. Vi litt på vei dit, eller?
Nei, jeg håper ikke det, men det noen varsellamper som bør lyse hos flere, for hvis alle blir med på den galoppen nå, så det garantert noen klubber som ikke kommer til å takle det. Og så det jo noen klubber nå, Molde, Bodø/Glimt, som gjør det veldig bra i Europa, og de får en helt annen økonomi enn de andre norske klubbene, og klart, det også at de der villige til å betale såpass som de gjør i lønninger og i overganger og så videre, gjør jo også at prisene hos oss andre også presses opp. Så kan du godt si at ja, men de har jo tjent penger selv, så det, vi hadde sikkert gjort det samme, så det har ikke noe med det å gjøre, men det blir jo ringvirkninger da, som gjør at veldig mange norske klubber nå tenker, tror jeg, litt sånn som man gjorde i den perioden som du snakket om, for da var plutselig Eliteserietitteren off for grabs, Rosenborg var ned fra toppen, og vi var mange klubber som jakta den Champions League-potten. Man visste, ok, kommer man til Champions League nå, så det 100 millioner inn. Litt det samme nå jo nå, at man jakter den tredjeplassen, den fjerdeplassen, som kan gi et Europa-gruppespill, som igjen gir en vesentlig mye kroner, og da kan jo klasseskille i norsk fotball bli vesentlig større enn det har vært da de siste årene.
Och sen har det blivit sånt att man pratade ju tidigare, det är bara några år sedan som det var sagt att det är galskap för klubbar som i budgeten och budgeterar med spelarsalg, att det är rent galskap, här gamblar man med ekonomin i klubbarna. Det är ingen klubb idag som inte budgeterar med spelarsalg.
Med stora spelarsalg
också. Med stora spelarsalg också, då pratar vi om klubbar som kanske inte har haft så stora, som är 30, 40, 50 miljoner i året. Som gör det, och då sitter man ju bara och tänker på vad sker om man inte får det salget eller två år, då är det ju, om det inte kroken bedöra, så är det tuffa tider, så det är ju en balansegång det här, och det är ju vi i Vårdrenga också, vi är avhängiga av att sälja, alltså en sån som Jonas Labbelow, det är ju klart att vi hade ju drömt om att fått behålla han har ju inte spelat elitseriefotboll eller spelat 20 minuter mer eller mindre elitseriefotboll, det är klart att vi hade drömt om att kunna få behålla han och se, klarar vi att ta ytterligare 10, 15, 20, 30 miljoner, men när det blir ett sånt bud i den större orden som vi fick, då kan vi som klubb blir oansvarig och säga nej, då har vi inte något valg, och sån är ju de flesta klubbarna avhängiga.
Och gör ett sånt salg som Jonas, alltså snackar vi då att flera år med liksom budget i orden på transfer då, eller är det liksom man må nästan upp dit för att
Det är helt riktigt. Vi må, alltså det, och vi är inte något unikt, det är flera med där, men det är liksom inte, alltså det är ofta som man ser att nu har det sålt Jonas, så då har Daniel mycket pengar att hämta in, men nej, vi har ingenting att hämta för dem, utan det går in, vad ska man kalla det, in i, det må vi ha in i budget, in i driften. Vi, om man ska se till Vårdreng och se, inte någon, det är inte synd om oss på någon som helst måter, men intäktsmässigt så är inte vi nära de stora klubbarna, och det här är ju inte någonting jag sitter och finner på, utan det finns ju tal som ligger ute i det offentliga rummet, det är också, det är ju bara att ta intressant som i 2023 när vi var elitserien, det blev fel när vi var OBOS då, men 2023 när vi var elitserien, då har vi för exempel, vissa tror vi har 35 miljoner mindre intäkter än Lilleström. Mm. Och det är ju klubbar som Lilleström, Viking, Brann, som Rosenborg och så, som vi önskar att komma upp och vara med och kämpa om, men det intäktsgrundlaget som de har, det har inte vi, så att vi är ju ändå då mer avhängiga av salg för att kunna vara med och kämpa rent ekonomiskt, för än hur man snurrar och vrider på det över tid, så är det är inte en plus en, men det är inte långt därifrån heller. Det är de som har bäst ekonomi över tid, de ligger i toppen, och det är det faktiskt i norsk fotboll. Det är bara att se tillbaka, så är, ja, det kommer någon, Tromsø var uppe i den tredje plats ett år, och Kristiansund hade en femte plats, och så var det något lag till. Sen eller så är det stort sett lagarna med bäst ekonomi som ligger där uppe också, så att det är avgörande, och där är vi, har vi en väg att gå då.
Men är det så överraskande att lagen i Obosligan vill ha pengarna? Dere hade ju Ilic som var där en halv säsong, och folk mente att dere hämtade han dyrt, men skulle dere plötsligt ha 50 miljoner för att sälja han vidare på något sätt, och dere rykade ju ned i tillägg. Ni måste få pengar i andra av.
Ja, jo, men det är klart, det måste man få, men det har blivit ett hype här i Norge, dels för som Peter var inne om då, så spillarsalgen har varit där, och sen har det blivit någon sån här sak att man ska inte sälja till varandra heller, liksom man prisar nästan ut varandra här också. Sen så är det ju det, och när man har den här utlänningskvoten som vi pratar om, ni, om det är mycket eller lite, det får man diskutera, men när många är uppe och nickar på den, så blir det ju på en måte, då må vi ha in norska spelare. Och det vet ju att det är flera som är uppe på den kvoten. Då må de ha in norska och det igen pressar ju priserna ännu mer. Så det är inte nödvändigtvis att det bara är heldig att det är en begränsning på antal spelare i det här heller.
Mm. För det nu har det där blivit ett som du sa på vägen här ett litet mini Danmark står agent danska agenter och skrapar på dörrar här för jag har sett ett enormt marked för Vålerenga. Vad är skillnaden på att handla i det danska marknaden då kontra det norska nu?
Nej, men det menar vi ju att vi får spelare som är lite undervalued, alltså vi får mycket för pengarna, alltså de vi har hämtat menar jag hade kanske kostat 2-3 gånger om de hade haft ett norsk pass. Och sen så har vi varit väldigt förnöjda med de typerna, människorna, karaktären, men de är jäkligt kompetitiva också. Men så vi syns kanske att de svenska spelarna är lite softare och var det där så är de danska. Det är ju tuff liga. Förut var ju, vi var väl fjällaper och här och kunde inte spela fotboll i Norge och det var i Danmark man spelade fotboll, men så är det ju inte längre. Alltså det är ju Danmark är det fysiskt, där är det döboll fysiskt ganska, inte så mycket spel. I Norge är det mycket spel, mycket öppnare spel också. Så att danskarna har, det ser vi också, de har ju gjort det meget gott, många av de danska spelarna. Och sen är det intressant tror jag för de danska spelarna att komma till Norge och för danska agenterna att ta spelarna till Norge. När man ser, alltså det är bara Zinckernagel, Junker, Meister, Grönbäck, alltså som en stora trends förut också. Och agenterna, det finns inte några mer kyniska människor här i världen än agenter. Så att de är... Gribbar alltså.
Det är lite gøy när du säger det, för var det någon dansk journalister som var väldigt nyfikna på prisen till Kevin Tjembe och lurte på om det var 1 miljon danske och så var det väl lite mer än 3 miljoner norska eller sånt. Och då
sa 10 miljoner danska.
Ja, det var en O där som rörte men samma där. Så säger han okej, det är meget, så spurte jag billigt eller dyrt? Och dyrt syns jag trodde 2 miljoner norska fysiskt stark, men många fel har fått fler röda kort för många fel, men du tänker det syns ju då det är ett kupp då, det ser lite annorlunda på den det danskarna är då, och det visar ju kanske att
ja, det är ju varit, det är många som har blivit hämtade där, Junker, Zinckernagel som har varit där liksom och som har fått, så har de kommit och så passar de till den typen av fotboll. Då är det viktigt vad spelar vi för typ av fotboll. Mm. Och vad det passar, alltså vi önskar ju ha en vi önskar vara tuffast och etter i förhåll till stopprarna och försvarsspelarna, att de kan klara sig lite en mot en och det också. Så det är fysiskt packe, så det är svärt intressant för oss. Mm.
Och så har du ju färre lag, överste ligan i Danmark. Och prisnivå, lönsnivå i nivå 2 i Danmark är ju lavere än det vi har. Så att det är mer intressant för spelare också i den ligan att komma till Norge. Det blir ett knäpp upp både på löningsposen och på nivå. För det danskarna har så få plats, så få spelare att säga då. Och där också är det ju klubbar alla Bodø Glimt, Molde, sånt som Midtjylland, FCK och sånt som satsar voldsomt och hämtar in väldigt mycket massa pengar i det utländska marknaden. Så platsen för danskarna, det blir färre och färre då. Och när man då har såna historier som Jocke nämner här nu med Grönbäck som kommer som ung gutt och bara skjuter fart.
Kostar lite.
Ja, han kostar, men är likväl en spelare som inte AGF satsar på. För de menade att han inte var god nog och sån är det ju och det är fair att melde det. Och de syns ju då att de fick en god summa, så att de inte sålt. Men klart när du ganger det med 3 eller 4 när de säljer den vidare och han har fått varit med på den utlandshistorien och Europahistorien som Bodø Glimt trots allt har fått till, så tippar jag det frister oss en del av de spelarna här att komma till Norge då. Och vi har blivit en kompetitiv liga ute i Europa och det läggs märke till med en gång.
Kasper Tengstedt kostar väl 10 miljoner till Rosenborg tror jag från dansk andra division eller första division och blev sålt för 10 gången, så det är lite i casen där man jagade då.
Ja, och vi hade ju när vi var i Lillestrøm sentra med Kan Kariden. Han fick inte reseantrekk en gång han i Midtjylland, så och kom till oss då och blev sålt till Sparta Praha för x antal miljoner efterpå och in på det finska landslaget och så vidare, så det är många där som kan ha gått av ett miljöskift igen och som Jocke in på, det är lite annorlunda fotboll i Norge. Det är mer öppet, goda tekniker och kanske de spelare som inte är så fysiska. Vi klarer seg kanskje bedre i norske ligaen enn i den danske.
Du snakket litt om det, Jocke, om at Lillestrøm blant annet er en av klubbene som har hatt større inntekter, altså mer å gå på. Du har jo vært i begge klubbene, Petter. Hva skiller de to Altså det en ting å spillersalg, men det går også på markeds altså interessen rundt klubben og så videre og sånn da. Men hvordan skilles de to klubbene selv om de så de rivaler, men hva på en måte forskjellen I oppslutningen rundt og alt som alle omgivelsene da, for å si
sånn. Nei, du har jo det to klubber som har stor interesse rundt seg. Så det så presse og trykke utenifra jo likt I begge klubber. Det litt mer I Vålinga på grunn av at det flere tilskuere og flere som mener noe. Samtidig så det I Lillestrøm sånn at 95% av de som holder med Lillestrøm, de bor I Lillestrøm. Så klart for spillere og trenere å være I bybildet I Lillestrøm jo mye mer utfordrende enn å rusle rundt I Oslo. Så klart hadde du tatt de si 14-15 000 som veksler på å komme på Intility da. Hvis alle de hadde bodd I området rundt Intility på Etterstad og Helsfyr og Ensjø og sånne ting, og det var der vi holdt til hele tiden, så ville man jo merke det trykket I mye større grad. Det slipper du I større grad I Oslo. Så sånn sett så jo hverdagen roligere, trykket litt roligere når det kommer til det, men du merker jo på kampdag, og du merker jo med media, at det to klubber som veldig mange bryr seg om, og hvor det ekstremt gode fanskarer, men som også mener mye. Så klart å være en spiller og trener I de to klubbene, det annerledes å håndtere enn I mindre klubber. Så, men det jo det engasjementet som vi elsker. Vi har lyst til å være en del av det. Men den største forskjellen at de som holder med Lillestrøm, de bor rundt Åråsen. Så liksom hverdagen blir annerledes. De har en lokalavis som på alt av treninger. I Oslo, så I Vålinga, så vi har ikke noen lokalavis. Det Dagsavisen som der en del. Men når det brenner på dass, så blir jo plutselig VG og Dagblad og Aftenposten lokalaviser. Så da blir jo trykket vesentlig større da, enn det I Lillestrøm.
Kort vei fra Akersgata til Intility, hvis det en eller annen skandale vi kan snuse på der, det skal vi ikke tenke på.
Det skal dere vel ikke gjøre I år? Det blir toppen I år, eller jo ikke?
Vi fortsetter vi som vi har gjort sen 16. mai, så blir det vel det. Da tapper vi ikke noen kamper I sånne fall. Så det hadde vært behagelig det, om vi kunne gått... 16, ja, det var deilig, og ikke tappet noe mer.
Jeg så en omdømmerapport for Vålerenga, fra I fjor til I år, så peker pillene rett opp, og så kan man jo si at det kanskje ikke så vanskelig når man har rykket opp, da. Men det virker I hvert fall sett utenfra. Vi snakket om, vi hadde vikingledelsen I podcast, og da så skrøt vi jo UMA av hvor mye bra viking så ut, og så kommer de på kampdagen etter å bli most 3-1 av Vålerenga, så det virker I hvert fall utenfra som det skjer veldig mye bra I Vålerenga.
Vi synes jo det. Vi har vært veldig tydelige på at vi har staket ut en kurs så vil det møte noen farstumper og noen svinger på den veien men vi holder stø kurs på det vi mener at skal til for at Vålinga skal bli et topplag igjen ledelsen står last og brast ved siden av sport det har blitt laget en ny strategiplan nå hvor vi enes om veien videre Og så blir det jo det å klare å holde seg til den da, også når det begynner å blåse. For vi taper fotballkamper, og det merket vi også I Obos-ligaen, når vi startet dårlig der, da det full fyr I telt igjen. Så det ligger alltid noe latent rundt Vålinga. Det våkner alltid noen grinebittere når det går dårlig. Sånn vil det alltid være. Men at styrene nå, ledelsen og administrasjonen I klubben, vi på sport, vi snakker samme språket, og det harmoni. Og det veldig mange flinke folk der nå som ønsker Vålinga sitt beste og det en god vei å starte I hvert fall og så får vi se når poengene skal deles ut så det alltid sånn at det lettere å selge inn ting hvis det går bra og sånn det for oss også så lenge vi vinner fotballkamper så det lettere for oss som trenere å selge inn det budskapet til spillerne og det også lettere å si til fansene at dette kommer til å ta tid men stol på oss. Det var ikke så jævlig mange som stolte på oss I begynnelsen.
Vi hadde jo en fartstump I fjor når vi pratet om det her, at vi står last og brastir, så hadde vi en ordentlig fartstump I fjor. Altså, vi var jo borte på Konst og Rikke der heter Mjøndalen, der og tatt 5-3 og låg under med 5 minutter på overtid faktisk. Og såg så där eller så ju dåligt ut poängmässigt då. Även om vi spelmässigt har varit okej. Och då började det ju att rasla lite i, här och där. Men då syns vi stod bra samman som klubbar i fall. Vi var aldrig någon diskussion och det var aldrig någon, så att vi hade någon krisemöte internt eller att vi hade någon krisemöte med spelarna och nu måste vi göra det och det och det. Utan vi har sagt stak ut en kurs, den kör vi och så står vi vid den. Och då ryker man med den, då är det på en måte en ärlig sak. Då går man ner med mer med flagg i det topps istället för att man ska hålla på att ändra sig för att han i gata eller uppe på... tribunen menar det och det liksom, så att det kommer vi på att göra fortsatt också.
Men det är ju intressant, det är ju många starka personligheter i ledelsen där nu med Siem och Graff och dig och så, hvordan funkar det där med så många höga stämmer i som ska samarbeta?
Ja, det är ju så drin mig i det där alltså, där att jag är med höga stämmer. Nej, men det där är, ja, det där tror jag är lite överdrivet att du söker efter någon överskrifter här nu i vanlig ordning istället för att komma med några sakliga och goda spörsmål. Nu har du fått
sagt, nej, det är en gärna spörsmål.
Nu har du fått sagt för lite. Nej, men jag, Peter var inom det, vi står samlade alltså, och det har vi gjort till hela vägen, och det är klart, det är ju så att vi går runt och är eniga. Alltså jag är stort sett enig med Geir och Peter varje vecka. Och så är det ju på något sätt. Det är ju sån i förhåll till ting då. Men de tar vi internt, och sen när vi väl kör eller går för något, så då går vi för allesammen. Det är inte någon så att jag går så att fy fan, varför gjorde vi det liksom, eller att Peter eller Geir sa att vi skulle hämta han, eller vi gjorde ditt och datt, det är rart det går sånt. Så vi står samman vi alltså, och då står vi och faller samman.
Det är inte för att du har blivit bränt på det för att du är rädd för att snacka om AS och fotboll där, att det är ett vepsebord eller vad?
Nej, jag har blivit bränt på det. Jag vet inte, jag har gjort det.
Petter tråkade väl i salaten där och fick några kritiska frågor.
Vad var det?
Att du hade spelat paddle eller något med Messi.
Ja,
det var paddle. Ja, det var Petter, inte du drar in mig. Det är Petter som ska dra in det här, inte jag. Jag håller mig utanför. Ja,
vi
paddle spelningen hans.
Vi spelade paddle, men vi snackade inte till varandra.
Ja, det var för Petter.
Bara håll tällingen.
Ja, det är riktigt. Ja, men ja.
Men det är ju, du må ha starka personligheter i en klubb hvis du ska komma någon vei. Men de, så länge de starka personligheterna sätter klubben föran, så är det inte något problem. Det är bara en gave. Och nu har vi många som menar nå, men som skönner att vi må gå denna vägen sammen. Det är inte någon one man show eller two man show. Det är en gäng som står rygg mot rygg. Och så vet vi det att vi är avhängiga av resultater. Och den dagen vi eventuellt inte skulle fått resultater, så vet du konsekvenserna. Men vi kan inte gå så grubbla på det nu. Vi måste finna ut, okej, okay, hur har vi störst möjlighet att lyckas? Det är det enda vi bryr oss om. Och där har vi ju ganska mycket erfaring. Vi som de namn du nämner och Geir och mig, vi har varit i det game här i många år. Vi känner mekanismerna. Så vi är väldigt trygga på vad som ska till. Men det är inte därmed sagt att du får det till. Men du får det i hvert fall ikke til hvis du begynner å vingle, og noen begynner å dra i andre retningen, og folk blir preget at du taper 2-3 fotballkamper på rad, og så er helvete løst igjen. Det er ikke veien å gå, og der er jeg 100% sikker på at den gjengen du snakker om nå, at de kommer til å holde hodene klare, også i motgangsperioder, for det må vi håndtere. Sånn er fotball.
Jeg husker det var vel Roosevelt eller noen som skulle ringe Europa, men hvem skulle han ringe? Det er flere ledere her.
Men alltså det är ju inte så att allt går spikrakt och vi kommer att vinna alla kamper nästa år heller. Så enkelt är det ju inte, och det är ju ting tar ju tid, och det är ju, och ting kostar ju pengar. Vi är inom ekonomi i förhåll till att bygga upp en tropp, och det är ju inte bara med det handlar om infrastrukturen och faciliteter och sånt där. Det är ju gärna att vi vill göra sån och få, ja men fan, vi måste få på plats det och det också. Sen så må ju vi kanske pusta någon gång och säga att men okej, vi måste vänta och så måste vi prioritera det och det. Så för att bygga så tar det ju tid naturligtvis, men vi har varit med, och så hoppas vi att vi bygger, menar ju att vi bygger riktigt också, så får vi också vara lite tålmodiga vi också, även om det är vrient, och man ska ju inte vara för tålmodig heller alltid.
Mats Hansen här. Jag har varit mycket på idrottsbanor, och det är en ting jag vet. Dommare, de får oförtjänt mycket hets.
Ja, mye fortjent også.
Sammen med Kalle Hellevang Larsen har jeg reist Europa rundt som dommer med skjult kamera.
Og jeg har reist Europa rundt som dommer med skjult kamera sammen med Mats Hansen.
Målet vårt? Å dømme så horribelt som mulig, så spillerne kommer til å sette pris på de ekte dommerne.
Og hvordan dette har gått, det ser du i programmet Dommerjævel på VGTV.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Så har det blitt en sånn der, Brann og Viking har brukt det litt som sånn, vi trengte et år I Obos for å komme opp og slå tilbake med full, altså, men hva har man lært av den vonde følelsen som det å rykke ned? Du var jo ikke med på det, men du har nå vært med I Obos. Hva lærer man av et år av å rykke ned og av et år I Obos?
Jeg tror jo det lettere å få til endring da. Folk mer mottagelige for endring. Og jeg har vært med I flere klubber, hvor jeg på en måte har tatt over en klubb I en divisjon og rykket opp. Så de prosessene kjenner vi veldig godt til. Og det det snakk om å på en måte være dønn ærlig på hva det som har fungert og hva det som ikke har fungert. Og så kan man ikke drive og drømme om ting, man kan ikke hefte ved ting som har skjedd. Og som hvis Jokke hele tiden skal bli påmynt om at... han var med å hente en spiller som ikke slo til liksom, ja, men spist spist, gjort gjort det eneste som betyr noe nå hvilke spillere det vi henter fremover og så kommer vi til å bomme på spillerkjøp der også sånn mekanismene men vi har funnet ut at vi må bruke ekstremt mye tid på scouting nummer 1, 2 og 3 for oss det ingen som kan trylle vi kan legge en plan men spillerne må være gode nok til å utføre planen det sånn gjelder I alle klubber så det å ha den ransakelsen da, og erkjennelsen at det som blitt gjort her det har ikke fungert og så må man sammen stake ut den kursen og så ikke noe sånn og det sa jeg I fjor også at fordi Brann, Viking, Lillestrøm, Tromsø fikk det til så ikke sånn til alle lag som rykker ned de skal bare slå tilbake og bli topplag igjen så kan du spørre Ålesund og Stabæk
start
ja det ikke gitt, så når mange da, når vi klarte det til slutt I fjor da, så var det sånn at ja, det skulle bare mangle. Nei, som jeg snakket om for et år siden, så satt vi her, og da var det var første gang vi spilte 11 mot 11. Vi hadde ikke spillere, ikke sant? For vi fikk ikke inn de vi ønsket. Men vi satt rolig I båten, for vi visste at ok, det kommer til å blåse litt, men vi kan ikke begynne å skifte retning nå. Og det eneste melodien. Og om du lykkes eller ikke, det vet du etter sesongen. Men klart, utfordringen I en klubb som Brann, Viking, Rosenborg, Vålerenga og så videre, det jo at man konkluderer etter 3 serierunder, etter 6 serierunder, etter 10 serierunder. Den konkluderes jo hele tiden, om det har vært vellykka eller dårlig. Og der har vi vært tydelige på at dere må gjerne evaluere oss, men gjør det etter sesongen. For hadde dere evaluert oss etter 5 runder I fjor, så hadde vi vært sjansløse. Helt sjansløse, og så viser det seg at vi rykker opp med klar margin. Så, men det jo sporten, det jo mekanismene, det jo det som skaper interesse. Det så fansen må jo få lov til å tenke med hjertet. Fansen skal ikke tenke med huet. De skal mene, de skal brøle, de skal være, men samtidig så må de ha tillit til at vi som må ta avgjørelsene da, faktisk har ganske god grunn til å ta de avgjørelsene vi gjør. Og når vi tar ut en elver, så har vi veldig gode begrunnelser for hvorfor vi tar ut de 11, og hvorfor vi legger den kampplanen. Men du kan jo tape kampen for det. Motstanderen jo akkurat det samme. De har også valgt de 11 på grunn av ulike årsaker. Og vi kommer til å gjøre feil der, men det som interessant I fotball at du får egentlig aldri svar på hvis du hadde gjort det andre. Du får aldri svar på det. Og så det sånn greie om at ja, hvis du bytter for sent, ikke sant? Bytte for sent det sånn, ja men da legger du I premissa her at de som kommer inn leverer da hver gang og det jo jævlig rart at de starter på benken for trenerne har jo sett gjennom uker og uker og uker at det de 11 som passer best sammen per nå og så kan det noen ganger være at de gjør en forskjell de som kommer fra benken og det vi avhengig av men vi hadde jo Vi hade över var det 3-24 spelare eller som startade kampen för oss förra säsong. Så det där bilden förändrades hela vägen, men vi har 80 spelare som är missnöjda med att byta ut. Det är alltid spelare som är missnöjda för att de inte startar. Men Vålinga kommer först. Och den bygger den kulturen. Det jobbar vi mycket med.
Och sen rekryteringen var inom det tidigare, där har vi varit ganska egentligen nådelös från start. Vi var någon spelare som inte fick kontrakter, någon spelare blev lejd ut och så. Säkert god nog för oss i fjol hade ju gjort en god jobb, men vi mente ska vi stå på sikt så var det inte det riktiga. Och samma när vi hämtade spelare så vårsäsongen, om man ska se det, ja vi tappade ingen kamp på hela säsongen och var goda, men kanske prestationen på vårsäsongen kanske ännu starkare med tanke på den vintern vi hade och den ganska tynna truppen vi gick in med där, för att vi hade nog kanske önskat kunna gjort ändå mer, men då hade vi inte midler till att göra de tingarna och kanske inte den översikten vi hade på att den var de spelarna vi verkligen önskade få in. Så det var ju något vi jobbade knallhårt med i mars, april, maj, juni, och så fick vi vara förkant nu när vi kunde hem, för jag tror närmast det första gången Vårdänga någonsinne tror jag har varit i förkant när vi hämtade Lange, Jarl, Ambina fick ju förlänga med och Brajanac för vi sålde Håkans, och det har ju varit avgörande både för höstsäsongen men också vill jag säga för ingången i den här säsongen, att det var spillare som vi fick hämta in, och det var ju lite kanske inte de mest, vad ska jag kalla de mest flashy namnena, men vi är en tydlig spillestil och en tydlig måte vi uppträder på, det gör att det är för oss enklare någon gånger att hämta in spillare till de rollerna då. Så att vi har mer att hämta in spillare som passar in till den rollen och som kanske komplementerar oss.
Och hur jobbar ni med det scoutingarbetet som du säger är så viktigt?
Ja, vi önskar att bli ännu starkare på det. Vi önskar att vi har ju det nya strategiplan, så är ju spelarlogistik en av två tyngsta punkterna där. Vi önskar att bli ännu bättre och få ännu fler folk till det också. Men jag vill säga att vi jobbar mycket mer, och nu vet inte jag hur mycket tränarna är engagerade i andra klubbar, det är förstås lite intressant. Men hos oss så bidrar de väldigt mycket. Vi har ju en chefscout, som en dansk chefscout, Jim Holm Larsen, som tidigare jobbade i Aalborg, som bor och bosatt i Danmark, men också duktig på data och den delen. Och så ser han ju naturligtvis järnkoll på det danska marknaden. Och sen så är jag ute och reser och jobbar en del, så har vi en videoscout som sorterar ut och jobbar lite grann. Men sen så är både i fjol var det ju Trond och Jan Frode var ute, och Petter och Geir är ute och ser också på spelare, så att vi är ganska engagerade samtliga, och det tror jag är den här gynin, alltså det, tränaren säger det naturligtvis, det på fältet, det är det viktigaste, det är inget tvivel om det, men det är ett sånt genuint önske om att lyckas, så att man lägger ner, man ska kalla de här extra timmarna på en måte, för vi har inte haft de resurserna heller, så då må tränarna bistå och bidra också lite grann till det. Och sen så prövar vi att vara nöje i förhåll till, vi har köpt in lite extra när det gäller dataverktyg också, så att vi gör en, vad ska jag kalla det, en gallring där också. Men vi ser alltid spelarna. Det är vi knallharda på. Vi ska alltid se spelarna och få vårt subjektiva syn i tillägg också. Men
så ser de live på?
Ja, live, det ska vi göra också. Men vi har också vi har mycket datarapportering på spelarna och mycket rapporter på spelarna. Pröva vara så grundig som möjligt. Och sen så i fjol var det som så, träffade ju blink. Så var det ju, allt som, det var en liten säsong när allt gick, och det gjorde det på spelarlogistiken också. Sen som Petter sa, vi kommer på boma på det i framtiden, det är människor vi har att göra med, och det kan vara spelare som vi hämtar som egentligen är goda nog, men av en eller annan grund att det kanske inte fungerar riktigt. Sån är ju världen, men vi prövar ju att minimera misstagen på måte med vara så nöjaktig i processerna som vi kan, och det jobbar vi knallhårt på hela tiden, men det är inte någon enkel matematik. Vi hade jobbat nu ganska hårt vill jag säga, i august, september, oktober, november med flera spillare som vi tänkte att de här landar vi nu när vi kommer till december, men de har inte landat fortsatt och kommer nog inte få landa här heller, men sån är det ju.
Vi tar gärna dina namn.
Ja, det förstår jag, men det är jobbet deras det att komma fram till de namnen. Men det är också, syns jag, har varit också duktig till det här. Alltså, det är klart allt läcker ut nu där också, men många av de här namnen har vi fått jobba lite i fremer och fått dem på plats. Alltså, det har varit, till slut läcker det ju alltid ut när det är för många som vet det på sluttampen, men före det så syns jag har hållit det ganska internt och fått jobba, för det är lätt att när det blir lite kamp om dem, så då blir det vanskeligare.
Syns du läcker lite faktiskt. Men Du er inne på det, man blir jo genierklært når man gjør det bra, da, så blir man idiotforklart når man gjør det dårlig. Det var vel en høst og vinter hvor du også fikk mye kritikk. Var du på en måte overrasket over omfanget over hvordan det kan være når det først blåser litt?
Nei da, det i Vålerenga det. Petter var inne om det, det er jo på godt og vondt, og de skader jo engasjementet og følelser på en måte, og det er følelsesbasert, så at det er... Det ska de få mena och hyra. Sen är det viktigt att vi internt på en måte står samla. För det är klart, spriker vi internt i tillägg till hyrning utanför, som det har gjort i Vårdrenga, det är ju ingen hemlighet. Då går det ju till helvete. Så enkelt är det ju. Men står man stött internt på en måte och står bak de processerna vi har. För det är ju samlat, det är ju liksom inte, det är ju akkurat så att det är jag som hämtar spelarna, än om jag får stå till ansvar så de går till helvete, men eller motsatt, när det har gått bra då blir man genierklärt liksom. Vi är ju många som står bak det där, men det viktigaste är att vi står samman internt, sen så bryr jag mig extremt lite vad folk menar om jag ska vara ärlig.
Sven Graf sa väl efter uppryck att det viktigaste var att göra nu är väl att inte glömma var vi har varit. Det är lite av succén här nu, succéuppskriften nu.
Ja, som sagt, vi har ikke fire en tomme vi på den kursen vi startet i Obos. Og så skal jeg være ærlig på at vi hadde noen svetteperler i panna i januar, februar, mars forrige sesong. Fordi vi vet jo det at det er jo treningsuka som bestemmer hvordan kampen går. Og treningsukene våre var ikke gode nok, fordi vi ikke fikk spilt 11 mot 11. Og det er tross alt det dere gjør på kantdag. Så vi hade blivit Norgesmästare i sjuer, hade vi snackat om en period här i sjuerfotboll, men likväl så det du inte får gjort något med, det må du bara låta ligga. Så eneste fokuset vårt var att de som var på träning till enhver tid, de skulle vi utveckla, och det är jobben vår som tränare. Och så går ju de processerna med spillesalg, spillerköp, scouting, det går ju var ens dag 24/7. Men våres viktigste jobb da er jo å sørge for at de som til enhver tid er der, er fornøyde og har utvikling. Og det var jo også kombinasjonen med at vi hentet inn spillere i sommervinduet der, som løftet oss og løftet jo hverdagen vår, som gjorde at vi ble enda bedre, tok det siste steget. Men det er liksom Jukke sa, at selv om det ikke nødvendigvis så vakkert ut og fikk så mye ære av den vårsesongen, så mener vi innad at det var en god prestasjon. Vi sto i køppen der, vi slo ut Tromsø, vi slo ut Hamkang, det var tett kampprogram, og vi klarte, når vi tok ferie, så var vi vel på toppen av tabellen, ja, tror jeg. Det. Så, og det ikke noe selvfølgelig når du ser på de andre lagene som var der, da, og som ikke hadde de samme utfordringene som oss. Så jeg tenker at det ikke noen grunn til at vi skal endre. Klart hadde vi ikke rykket opp, så måtte vi ha sett oss selv i speilet og tenkt at ok, hva er grunnen her? Men så lenge vi klarte det opprykket, og vi klarte det på en måte som vi på en måte hadde planlagt, så kommer vi til å bygge videre på det. Og da er det bedre, som Jukke sa i sted, å gjøre det helt til man ikke lykkes, og gå ned med flagget til topps, i stedet for at du får sparken eller ikke får det til på grunn av at du har lyttet til andre. Det er i hvert fall våre meninger da, som vi står last og blast ved, og våre valg. Hvis du lar deg påvirke av det ting rundt, da er det ferdig.
Nå har du jo masse spillere, friske spillere, ikke tapt siden 16. mai, hvor du tatt cupen nå. Altså, jeg kan høre Europa-hymnen allerede i 2026, gjør vi ikke?
Jeg kan tenke meg at du gjør det, da. Men du er innom en sak, altså, bankebordet slo Petter når det var i forhold til at vi har ikke noen skadet spillere, så der også, det er jo særdeles viktig, for just det her at vi får trene 11 mot 11. Om det var noen gang i fjor jag kanske kände på det, så var det nog att tränarna hade faktiskt inte goda nog förutsättningar i januari, februari. Vi var inte folk på träningarna. Vi lånte Fredrik Krokstad och Erik Brenden för att spela 7 mot 7. För att spela 7 mot 7, inte för att spela 11 mot 11. För att spela 7 mot 7. Det kunde jag heller följa på en måte att i den perioden. Och sen så byggde vi oss starkare och starkare. Från sommaren så hade vi ju bättre förutsättningar, men då kunde jag känna på det. Men det ser vi hur viktigt det är också att ha spelarna skadefria. Och det är ju, vi har ju ett medicinsk och fysisk apparat som jobbar räv av sig också för att det ska fungera också. Det är otroligt viktigt, alla parametrar höll jag på att säga. Det är inte bara tränarna eller spillarna eller sådär, tingarna runt och som det fysiska apparatet är, ja, otroligt viktigt.
Och tillägg till scoutingen så har vi lagt väldigt mycket vikt på vardagen. Och detta här med att vi har sömnmonitorering, finner ut hur gutta sover, hvordan de reagerer, blodsukkeret reagerer på ulike måltider som de har. Spillerne reagerer forskjellig. Noen blir slappe, mens noen blir kvikke. blodprøver, alt dette her, sånn at vi kan individualisere mer. I fjor, på grunn av at vi hadde så få spillere i oppkjøringen, gjorde at resten av sesongen måtte vi spille veldig mye 11-11 på trening. Vi måtte ha mye analyse, mye taktisk helhet for at dette skulle sitte. For en ting var at vi innførte en ny spillestil, men også var det en del nye spillere, og vi var nye trenere, så vi brukte enormt mye fokus på det, mens i år så har vi dreid det mer mot individualiseringen. Så fysiske apparatet har mye mer individansvar nå. Følge opp enkeltspillere, hva de trenger. Trenger du styrke? Er det en som skal tilbake til etter skade? Er det en som trenger utholdenhet? Er det en som trenger gjentagende hurtighet? Og så videre. Så vi individualiserer i mye større grad der. Og vi individualiserer også mer på treningsfeltet. Øvelsesutvalget vårt nå brukte vi mye tid på høst, som vi har endret ganske mye på. For at i håp om at nå at hver enkelt spiller føler mer eierforhold til sin rolle, sånn at igjen at vi skal få betalt for det når vi går ut i helhet igjen. Så, men det er jo sånne grep vi tar underveis, men det er likevel det er samme retningen, men det er forskjellige virkemidler, og de bruker vi hver eneste dag på å evaluere om det funker eller ikke. Så vi håper og tror da, at det at vi har slippe unna med skader så langt er noe av de tingene vi har gjort også. Vi brukte oktober, november, desember veldig godt. Spillerne var kjempeflinke i den perioden der, og vi tørte å trene hardere i den perioden der, fordi vi følte at okay, vi kommer til å klare det opprykket her, sånn at vi skulle ha en flying start inn i januar. Og det synes vi å merke, og de nye spillerne som har kommet til også, de synes jo det er en utfordring å henge med, og de har kommet fra gode klubber de også. Og det er jo et godt tegn, tenker vi.
Vi har hørt at det er en del skader andre steder, så det virker som dere er på god sti.
Ja, og vi har jo noen vi også. Borkevink er hjemme, Stian er hjemme, Omar Bulli er hjemme.
Lorenz fikk,
ja,
den
også. Ja, Lorenz fikk jo den kjevebrudd. Men det er på en måte skader som ikke er belastningsskader. Det har vært uheldig. Borg var uheldig med kneet. Så kommer Kevin ned her nå med litt Achilles-trøbbel. Men da hadde han vært med i to dager, så det er sannsynligvis ikke på bakgrunn av det vi har gjort. Så vi har jo våre ting å slite med, og vi har hele tiden sånn, spillet i dag som spilte mindre enn de andre, for å være klar til 11 mot 11 økta i morgen. Så vi driver med. Men igjen da, det er et individfokus som vi håper skal gjøre at vi kommer mer helskjennet gjennom. Da. For det er ikke til, vi hadde en del skader i fjor også, på høsten der, og hadde få forsvarsspillere i tillegg. Så vi må ha veldig fokus på trenbare spillere, som tåler mye trening. Men samtidig så er det ikke så enkelt at de som trener hardest og mest, de blir best. Det hadde alle gjort det. Og det letteste veien er å bli overtrent. Så vi må finne den balansegangen, da. Og likevel at spillere våre skjønner at dette gjør vi for å hjelpe dem. Dette er ikke noe straffetrening da, og jeg vet ikke om de må trene ekstra. Sånn som i dag, så var det 7-8 spillere som måtte gjøre litt ekstra, for tallene deres var ikke så høye som vi ønsket, med tanke på den loaden som vi la for dagen. Så det å selge en sånn budskap også, ikke sant? Det er en viktig del av det å være fotballtrener. Det er ikke bare 4-4-2 og 4-3-3 og høyt press og lavt press. Det er mennesker du har med å gjøre. Så det er man-management delen der, og at spillerne får et eierforhold til ting og skjønner at vi er der for å hjelpe dem, det er vi veldig opptatt
av. Vålerenga-supporterne hører jo en klubb som har stålkontroll på alle områder her nå, og Vålerenga rykker stadig oppover på VG's tabelltips.
Ja, det får vi se. Nei, da. Men det jeg kan si at det er, vi prater jo litt grann om spillergruppa her også, og det er en ydmyk gjeng da, og det kan ju också vara någonting när man har varit nere i OBOS-ligan också, att man blir lite ydmyk och säga, för det är ju inget tvivel om att det är morsommare att spisa kirsebär på översta nivå än i OBOS-ligan, sån är det bara. Och det andra önskar jag vara där också, så jag tror vi har en ydmyk och hårt arbetande gäng också som kommer på att stå upp både för varann och för klubben, så det är jag 100% säker på.
Och som har vant till att vinna kamper, inte tapa kamper.
Det är mycket mer deiligare att vinna än att tappa. Ja.
Är det blodsockermåling och sömnmåling på tränarteamet eller är det bara på spelarna?
Ja, vi har helvete släppt undan. Latten jag vet upp att kroppen våres, De skal ikke monitoreres.
De skal få forfalle, sånn som...
Ja, og det gjør de også, fort som faen.
Du, ja, vi har satt det lenge, men vi kan ikke gå uten at du gir oss litt innsikt I Jonas El Abdellaoui-overgangen, som ble en gigantovergang for Vålerenga. Mm. Ta oss gjerne med litt på innsida om hvordan det hele kom I stand og til slutt ble... en succéhistoria för Vålerenga.
Alltså Jonas är ju en många gånger en succéhistoria och så visar han ju att ting kan ske raskt I fotboll också för så pass ärligt ska vara vi att vi satt ju I januari, februari, mars när vi hade en ganska tynn stall och så såg vi vad har vi för alternativ och där och då trodde ju inte vi att Jonas skulle vara någon som skulle präga oss så det så pass ärligt ska vi vara där. Och startade ju heller inte säsongen och satt ju en del på bänken och sen hade vi ju kuppen då när vi stilte med inte andra lag men vi gjorde flera byttermål mot Hamkam och Tromsø. Men sen så gjorde han ju där och när han fick möjligheten så tog han den med bägge händerna och var god I de kamperna. Håkans fick någon skada och så fick han spilla och sen så ja sen är ju nästan resten historia. Så, men sån är ju fotbollen. Det är ju inte första gången det här sker och det kommer ju på ske igen också. Men det som tror jag är viktigt I det här det är den tålmodigheten och det harda arbetet Jonas hela tiden la ner på träning. Och det var inte någon suttring på han. Han ville spilla. Självklart vill han göra det. Men var träning, jobba knallhårt och stod på. Och I kamperna så jobbade han verkligen knallhårt. För Jonas gjorde en del fel I starten. Han klöna och rota bollen över sidelinjen någon gång som såg enkelt ut. Men han körde på gång, på gång, på gång. Och så fick han ju betalt utöver säsongen och fick en enorm självtillit. Och det var ju allerede på sommaren I fjol, då I 2024. Då hade han ju inte spilt så mycket, men spilt en del som Celta Vigo begynte att monitorera och följa han över tid och de följde ju han över hela höstsäsongen och de var ju också och såg på han ett par kamper också faktiskt på slutet när han inte var så god Jonas då hade en liten dupp på dam då så det var ju inte någon tillfällig signering av dem heller men sen så var det stille när vi kom I november och december och då pratade vi ju internt om ja men det gick nog vi lever fint med det och vi vet att vi har ett vad kan jag säga ett sparkapital när vi budgeterar så budgeterar vi med stort spelarsalg och så bara säga igen om vi inte visste då när vi budgeterade att det Jonas ska gå I januari så är det ju han vi tänkte på att här är en värdi för här vet vi att klubbar är intresserade men så började det ju att materialisera sig lite grann för jultiden och så kom ju Celta på banan då med en bud som jag tror var det var väl på 3 miljoner euro I den runda talen där men det var helt oaktuellt det säljer vi inte för vi vet så värdierna på spelarna när de har gått ut andra spelare på liknande nivå har gått ut så det var det inte så då var det lite fram och tillbaka och sen så kom också Lens på banan och då blev det lite mer fart I sakerna det är ofta så det blir då när det kommer en klubb till på banan så kom den då och då var det blev det inte någon budkrig men Celta visste att vi ska ha ett visst belöp för att sälja kommer de upp med det belöpet så då säljer vi sen så kommer ju Lens upp med ett högre belöp så men sen är det viktigare där också Celta hade följt Jonas över lång tid det hade kanske inte Lens gjort så jag tror det var mycket tryggare för Jonas och det är det också tryggt för oss som klubb och det må respektera vi naturligtvis I förhållande till med rådgivarna där och med Jonas också att det var ett önske med Celta så då materialiserade det sig till slut med ett ja det är Vålerengas största salg genom tiderna från Obosligan faktiskt så att det var det men en härlig historia en fantastisk alltså Jonas en fantastisk fin gutt ydmyk hårt arbetande och det var ju som så att när det kom nya spelare när vi skulle på träningsläger så placerade vi dem med Jonas och det kan man vara med en 18-åring men han var helt fantastisk att ta emot de andra spelarna liksom. Så att där och så när han får den möjligheten att materialisera så är det bra för alla parter så man ju se att det är otroligt hyggligt att kunna göra ett sånt salg också.
När kommer liksom det avgörande budet och var sitter du då och vad
Nej men alltså det var väl var det starten av januari det kom helt avgörande där vi visste väl att det här börjar att gå mot men för vi hade sagt att vi ska ha det sitt vi säljer inte under för det för den
Vad är det?
Ja, det var ett rekord. Det är rekord. Vi ska ha rekord. Nej, men så det hade vi bestämt. Men kom det så hade vi sagt då till rådgivarna det att okej, okay, då är det okej. Okay, liksom. Då ska han få gå. Så de visste ju vad de jobbade mot med klubben här också. Då, liksom. Så att så var det väl I starten av januari. Då var det pang, pang. Då skulle det gå väldigt fort. För då skulle han helt plötsligt vara med I någon tropp
upp i någon cupkamp de hade där också, så då måste allt ordna sig omtrent i löpa någon timmar då, men det är väl sån där ofta då, så att.
Är det där champagne liksom och full fejring på Intility?
Nej, nej, det är inte champagne, för vi är ju lejos också då, för vi Jonas är ju en god spelare som vi menar hade varit en attraktion i elitserien också, som vi gärna helst hade vi vill behålla han. Det är ju ingen att snacka om det. Men då är vi tillbaka det här med ekonomin och tillbaka med budget och att vi har budgeterat med salg och när man då kan på något sätt göra klart det stora salget redan i januari och så hade vi ju ingen val, men det var inte någon champagne och så vi missade ju en god spelare och det är inte lätt. Man vet vad man har men man vet inte vad man får.
Och då snackar vi alltså över 50 miljoner kronor sin Jocke inte vi ser det ser.
Ja, det var rekord, Mats. Det var rekord.
men det är också lite där vi var ju samma skvisen på något sätt förra säsongen att vi visste att vi måste sälja. Och samma var i år och då var vi väldigt tydliga på att okay, det är bättre att sälja en spelare för mycket pengar än att sälja fyra för en fjärdedel av de pengarna. Ja, det vill ju röska upp mycket mer i garderoben och bland spelarna. Så vi som tränare och som klubb som har ansvar för det sportsliga, vi önskar ju också att sälja de bästa spelarna våra. Men det är sån mekanismerna har blivit nu att nu är norska spelare så populära i utlandet. Att klubben har ikke råd til å si nei. Eneste som har råd til å si nei nå er de som klarer å hevde seg i Europa og kan hente inn pengene der i stedet. Så, men vi er glad på Jonas sine vegne, selvfølgelig, og ønsker gutten all lykke. Og han er et veldig godt eksempel på stayerevne. Det er kanskje rart å snakke om stayerevne for en som var 18 år gammel. Men han var ganske langt unna en periode. Og var veldig opptatt av at han ville spille på venstre sida, eller ville helst spille spiss, og så ville han spille på venstre kant, og så sier vi at ja, men du kommer til å bli best på høyre kant. For det er der du får brukt farta di. For det er mye lettere for en høyre fot å starte i bakrom på høyre sida, sånn som vi spiller, enn på venstre sida. Og han var ikke enig. Og når han hadde skåret 3-4 goller, så spurte han igjen, liksom, vil du fortsatt spille på venstre? Ja, han ville spille på venstre. Ja, altså, og dette her er sånn, noen ganger så må på en måte ønskene til spillerne vike da, for det er noen ganger at vi kan se ting bedre, hva det faktisk, hvilken posisjon får du brukt ferdighetene dine, for alle har jo lyst til å spille på en spesiell posisjon som dem synes som er best, og kan tenke deg når du har vært så stort talent som Jonas da, har jo lykkes både som spiss og som kant i ungdomsårene, ikke sant, og på alder for eksempel landslag og så videre. Men så skal du opp i seniorfotballen, så skal du konkurrere med 15-17 årganger. Det er noe annet, og da blir nåløyet så trangt at du må bruke spisskompetansen din. Og han har en enorm spisskompetanse i farta si. Og så øvde han iherdig på å avslutte med venstre. For i begynnelsen han spilte på høyre sida, så brukte han hurtigheten ned til linja, så kom han rundt der. Men så begynte han å bekke ned lesen. Og så falt meg, så sa de, nå må vi øve oss på å gå innover. Og han øvde, og 3-4 av de fineste målene hans fra forrige sesong er at han går innover og tar med venstrefoten i lengste hjørnet der. Så han har fått betalt for all jobbingen sin, og at han holdt seg skadefri. Det er også vesentlig oppi dette her, at han klarer å stå i hver eneste trening og gjøre det, da tar du steg som ung gutt. Er det sånn at du er av og på med skader og så videre, eller at du ikke går all in, for du føler deg litt urettferdig behandlet, får for lite spilletid og så videre, da har du ikke sjans. Men Jonas er et prakteksemplar på en som sto i det hele veien, og all ære til han.
Hvem er da den neste Jonas, hvem bør vi se opp for i Vålerenga 2025, som kanskje ikke har slått ut i full blomst enda?
Det er alltid vanskelig. Hadde du spurt oss i fjor, så er det ikke sikkert vi hadde sagt Jonas, tror det hvis ikke.
Jeg fikk jo spørsmål, for vi hadde jo 4-5-0-6 2006-spillere hos oss som har født deg, og ja, hvem av dem er som slår til, det vet jeg ikke, men den som i hvert fall holder seg skadefri og står i det, den kommer til å lykkes. Og sånn er det jo litt nå. Vi har jo Philip, som er kjempespennende, men som har slitt med knærene sine nå i halvannet år, og klart da, hvis du hele tiden må ta hensyn, må stå over treninger og så videre, så er det vanskelig å ta det siste steget, og det er vanskelig for oss også å bruke spillerne fra start hvis de ikke står i trening. Men han har spennende ferdigheter, som er sånn spisskompetanse igjen da. han kan drible hvem han vil I Eliteserien når han har dagen. Da han helt umulig, og det ser vi jo på trening.
Av og til en gang ekstra også.
Ja, ja, og det jo sånne ting som det hører med. Så hvis han klarer å holde seg skadefri, så har vi jo store forhåpninger for at han kan ta store steg nå I 2025. Hva det eventuelt holder til, og så videre, det vet man jo aldri. Men vi har flere spennende unggutter nå som vi håper kan ta et steg da. Men vi vil jo helst beholde dem, hvis vi ikke selger noen flere vi nå. Så.
Vi skal runde med at Jukka har lovet oss å komme et tips til hvor Vålerenga havner på tabellen. Det var jo du veldig ivrig på før startet, var det ikke det?
Kjempeivrig på det. Kjempeivrig på det her. Det har blitt så gør kjedelig, så at, det vanskelig.
Nei, jeg veldig spent på hvor Vålerenga havner, for det jo vanskelig å plassere også siden dere et nyopprykket lag. Hun lover bra mot seg mot Viking, men Viking alltid dårlig, jeg har fått høre her I Marbella, og så blir de gode til seriestart, så jeg vet ikke om vi skal legge det, men det litt sånn, det kan bli alt mulig det her.
Ja, ja vi, når du ser tabellen fra forrige sesong, så skilter det som sagt veldig lite, så at vi ligger I den haven mellom 6 og 12 her et eller annet sted, det jo ville være naturlig, synes vi da. Og så håper vi at vi nærmere 6 enn 12. Og det fortsatt et overgangsvindu som, eller det skal være to overgangsvinduer før sesongen ferdig. Det skal jo hente I sommeren nå, så det mye som kan se her, både med kjøp og salg hos alle klubber. Så tipping nå, det vrint, og I hvert fall basert på treningskamper, det har man prøvd før.
Jeg tror du har fått en tabloide ekspert greia forsvinner
altså. Ja, ja, Mas som cirkusartist og alt mulig, og Petter Myhre som har meldt overskriften.
Det for jeg tok med han også, visste at det skulle bli hvem eller der, så hadde ikke han vært med så hadde jeg meldt at vi blir nummer 1 eller 2 men nå han med så da får vel han stå for tipset da.
Petter og Jukka, takk for at det ble en time, I stedet for en halvtime som var så ofte.
Du visste vi gåturen også när vi pratade om sömnmonitorering och kosthåll och blodsocker och vikt och allt.
Men...
Ja, vi får göra det.
Lycka till med 2025-säsongen.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.